Härligt.
Välkommen.
Tack.
Hör ni mig om jag står här?
Ja.
Tack så mycket för att jag får be om uppmärksamhet och läsa lite. Väldigt en ära för mig. Jag har läst lite ur Danielboken och tänkte läsa prata lite om de 6 första kapitlerna. Så ni som har med biblar får gärna öppna upp. Och jag tycker det är väldigt fascinerande vad som står. Och ju mer jag läser om det, desto mer får jag funderingar och blir mer och mer fascinerad och får olika vinklar av det. Och jag tänkte vi kunde börja. Jag läser ju den här bibeln och i förordet om Daniel så står det att han var 14 år då han fördes bort till Babylonien, uppfostran i Babel. Och han var ju där med, han blev ju utvald, han och hans 3 vänner, Sadrak, Mesak och Abednego. Och de hade en upplärningstid i 3 år för att sedan skulle tjänstgöra hos kungen. Och om vi läser om kapitel 1 och 8. För det var så att de skulle ju äta kungens mat också. Dricka hans vin och äta maten. Och det kände Daniel att han kände sig oren. Han ville inte göra detta. Och sen står det då, men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad första hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. Han kände det, att han inte ville göra detta. Och då stod han ju upp för sina känslor och gick emot kungen. Och det var viktigare för honom att ha frid med Gud än att äta den här maten. Och han var ju ändå utvald, han och hans vänner där. De har ändå fått det privilegium att kunna få den här fina maten. Så det var ju lite, ja, han ville inte, han kände att han fick ofrid för detta. Och i 9:e versen så står det att Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför första hovmarskalken. Och då sa han det, Daniel, om vi tar i kapitel 1, vers 12. Så står det att gör ett försök med dina tjänare i 10 dagar och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Och i vers 13, jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat, konungens mat, och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Och hovmarskalken, han tillät detta. Han var ju lite orolig där för att bli upptäckt av detta med kungen, men det gick 10 dagar. Och vers 15 så står det. Efter de 10 dagarna visade sig vara vackrare att se på och mer välnärda än alla de unga män som hade ätit av konungens mat. Så då fick han ju belöning både av Gud och av konungen. För sen står det nämligen i vers 17. Åt dessa 4 unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Så det är lite intressant att just Daniel, att det var han står ju utpekad här att Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Det var inte alla de här 4, utan det var Daniel. Och i vers 20. Så fann kungen då att han fann att det i alla frågor som krävde vishet och förstånd var 10 gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Så då förstod ju konungen det, att det är något speciellt med de här männen. Och sen så går vi vidare till kapitel 2. Och då står det om kung Nebukadnessar. att han fick den här fruktansvärda drömmen som gjorde honom väldigt orolig och sömnlös. Och han kunde inte förstå, för det visade sig att han glömde bort drömmen. Han hade inte den klart för sig vad drömmen var när han vaknade. Så då vände han ju sig om till sina spåmän och besvärjare och trollkarlar och säger det att ni ska berätta för drömmen vad det är för någonting. Och vi ser här kapitel 2, vers 5 och 6. Så går han ju ganska hårt fram. Han vill ju verkligen veta vad drömmen var för något. Då säger han då, kungen svarade Kaldéerna, detta är mitt oroliga beslut. Om ni inte säger mig drömmen och tyder den, ska ni huggas i stycken och era hus göras till sophögar. Det var ord och inga visar. Det var inte bara att han sa drömmen och få uttydning, utan han ville att de också skulle berätta drömmen. Och i vers 6. Men om ni låter mig veta drömmen och hur den ska tydas, ska ni få gåvor och lön och stor ära av mig. Meddela mig därför drömmen och uttyden för mig. Men då sa ju de här andra att det är ingen annan som, ingen kan göra detta, det är en omöjlighet. Ingen kan säga din dröm och sen berätta vad den betyder. Och då blev man ju så arg den här kungen att nej, nu ska alla visa dö i hela riket. Han blev så fruktansvärt arg. Så i kapitel 2, vers 12. Detta gjorde kungen så vred och förbittrad att han befallde att man skulle förgöra alla de visa i Babel. Och jag tänker på de här i förra kapitlet här. Så blev ju Daniel och hans vänner upphöjda. De var ju väldigt visa och då måste de ju ingå i det här folket som var med visa. Han blev så otroligt arg då. Och Daniel, när han fick reda på detta, så ser vi här i vers 16. Så står det att Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig. Så han skulle ge kungen uttydningen. Sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner, Hanania, Misael och Azaria, vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens gud om förbarmande, så att denna hemlighet blev uppenbarad för Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga visa i Babel. Och i vers 19, då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten och Daniel prisade himmelens gud. Så då fick han nå där även från Gud att få den här drömmen. Och i vers, nu hoppar vi lite till 46. När han uttydde drömmen för kungen. Han både berättade vad drömmen var och uttydningen. Då står det. Och kungen sa till Daniel, er gud är i sanningen en gud över andra gudar, en herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet. Och så står det sen att Daniel fick stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels hövdingdöme och till högste föreståndare för alla de visa i Babel. Och det är ju ganska stort. Så ytterligare här visar ju Daniel sin gud att han är den rätta guden. För kapitel 1, när de blev visa av det här vattnet och grönsakerna de här 10 dagarna. Och sen då drömtydningen. Och då har han alltså satt honom till den högste föreståndaren för alla visa i Babel. Och kungen själv säger, er gud är i sanningen en gud över andra gudar. Där har han berättat det liksom. Gjort ett statement. Han verkar glömma det ganska fort, den här konungen. För i kapitel 3. Så i kapitel 3, vers 1. Så en dag så vill han göra en staty då. Kungen Nebukadnessar lät göra en staty av guld. 60 alnar hög och 6 alnar bred. Den lät han ställa upp på Duraslätten i Babels hövdingdöme. Men Babels hövdingdöme, vem var det som var högst där? Det var ju Daniel. För i förra kapitel, på vers 49, så står det ju att på Daniels begäran utsåg kungen Sadrak, Mesak och Abednego att förvalta Babels hövdingdöme. Och nu ställer han upp alltså en gud, en staty av guld, på Duraslätten i Babels hövdingdöme. Han är ändå inne på deras revir nu, uppror, och bygger upp den här stora guldstatyn. Och sen i vers 5-6 så säger han: när ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument ska ni falla ner och tillbe den statyn av guld som kungen Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber den, han ska genast kastas i den brinnande ugnen. Då har han ju glömt bort allt det här som han sa för inte så länge sedan, att er gud är sanningen en gud över alla andra gudar. Nej, då bygger han upp en egen, liksom ett föremål, och säger: det här ska ni tillbe. Så han verkar inte komma ihåg riktigt vad han sa innan. Och sen säger han då att alla ska falla ner och tillbe. Och när de inte gör detta då, de här tre vise männen, jag hoppas säga de här tre männen då, Sadrak, Mesak och Abednego, då ser vi i kapitel 3, vers 16 och 18. Jag tycker om deras svar till konungen här nu. Innan så vill jag bara säga att när de här männen då, de vägrar ju falla ner och tillbe den här statyn, och de tas inför konungen, och konungen säger: ni måste göra detta, annars blir ni kastade i ugnen. Och han säger då, konungen: men om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud ska då kunna rädda er ur mina händer? Så då är han ju jättekonstig där med och säger sådana saker. Och då svarar de, vers 16, 17-18. Och jag tycker det är väldigt häftigt att kunna svara så här. Det visar ju att de verkligen har ingen rädsla alls för kungen. Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego kungen: åh, Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Bara det är ganska... ja, ingen respekt alls för den här. Om det blir så är vår gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, å konung. Men om inte, ska du veta, å konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du låtit ställa upp. Så det är väldigt härligt. Även om Gud inte skulle rädda dem, så vill de ändå göra klart att vi tillber ändå inte din guldstaty som du har låtit ställa upp, som du har byggt och gjort. Och kungen blev ju jättearg här då, och slänger in de här männen i ugnen. Och männen som tjänarna som... de två tjänare som gjorde ugnen 7 gånger starkare, de dog ju av den här värmen. Han slänger in dem och ser 4 män istället för 3 och säger själv i vers 25. Då sa han: ändå ser jag nu 4 män som går lösa och lediga in i elden, och det är helt oskadda, och den fjärde ser ut som en gudason. Då säger han det själv, vem det är. Och man kunde inte ens känna sen att de luktade eld på kläderna. Och kungen befallde att de här männen skulle komma ut igen. Och då blir han ju helt, han tycker det är jättehäftigt, kungen. Och vi ser i vers 28-29 så säger: Nebukadnessar tog då till orda och sa: lovad vare Sadrak, Mesak och Abednegos gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De förtröstade så på honom att de överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu att vem det vara må av alla folk och stammar och tungomål som säger något ovärdigt om Sadrak, Mesak och Abednegos gud, han ska slitas i stycken och hans hus ska göras till en sophög. För det finns ingen gud som kan hjälpa så som han. Nu är vi tillbaka där igen, att han upphöjer deras gud. Och han tycker om den här meningen och slits i stycken och brännas upp till sophögar. Han kör på samma melodi här en gång till. Men jag tycker det är så intressant, för han går tillbaka och blir ond. Och sen blir han påmind igen om Israels gud. Och då befaller han alla att wow, det här är verkligen den stora guden. Och sen går han tillbaka igen. Jag tycker det är så... Hur många gånger är ju inte vi människor det? När vi har det, när någonting händer i livet och Gud hjälper oss, då har vi lätt att prisa Gud. Wow, det här är verkligen Israels Gud som hjälper oss. Och sen när det är motgångar, då går vi tillbaka. Vem kan hjälpa oss nu? Och sen fick de ju stor ära, de här männen, Sadrak, Mesak och Abednego. Så de fick belöning både från konungen och från Gud, att de följde deras Guds röst. Och sen Nebukadnessars son Belsassar. Vi kollar i kapitel 5. Vers 1-9. Kung Belsassar ordnade en stor festmåltid för sina 1000 stormän och drack vin med dem. Ganska stor fest. Tack. När Belsassar var påverkad av vinet befallde han att man skulle bära in det kärl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade tagit ut ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle sedan kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustru dricka. Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem, och kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustru drack vin ur dem. Medan de drack prisade sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. Då var det nya gudar nu som de prisade, eller andra gudar. I samma stund visade sig fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats. Och kungen såg handen som skrev. Då blev kungen blek och fylldes av oroliga tankar, så att han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. Och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna. Kungen sa till de vise i Babel: det som kan läsa denna skrift och ge mig dess uttydning skall bli klädd i purpur, och guldkedjan skall hängas om hans hals, och han skall i makt vara den tredje i riket. Han blev verkligen förskräckt av att se den här texten på väggen. Kungens mor, han sa: hämta Daniel, för han, när din far levde så var han väldigt, så hjälpte han honom mycket. Så de tog in Daniel till honom. Och vi ser här i vers 16-17. Men om dig har jag hört att du kan ge uttydningar och reda ut invecklade ting, säger kungen till honom då. Om du kan läsa skriften och säga mig vad den betyder, skall du bli klädd i purpur och guldkedjan skall hänga som din hals, och du skall i makt vara den tredje i mitt rike. Och då tycker jag det är ett ganska roligt svar som Daniel säger till honom. Då sa Daniel till kungen: behåll dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Jag skulle ändå läsa skriften för konungen och ge uttydningen. Då var han trött på de här gåvorna. För han blev ju uppvisad hela tiden, och sen var det nya bud. Så blev han upphöjd igen och nya bud. Så han bara: nej, behåll de här gåvorna. Jag gör det i uttydningen ändå. Ja. Och det som stod på väggen var, jag vet inte uttalet, mene, tekel, ufarsin. Och vi kan ju se här i vers 25 och neråt, så jag har lagt ihop det nu, det som var uttydningen är. Så det betyder, alltså nu står ju Daniel där framför Belsassar och ska berätta då vad den här texten är. Mm. Och texten betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Du är vägd på en våg och funnen för lätt. Ditt rike är delat och givet åt meder och perser. Och jag tyckte den var hemskt att höra av konungens gud. Att han säger till en: du är vägd på en våg och funnen för lätt. Det måste ju vara något fruktansvärt att höra. Det är helt, då är man ju körd verkligen om konungens gud säger så, om en. Men vad som hände sen tycker jag är lite märkligt. För man tänker ju att om en kung skulle höra den här uttydningen på väggen och se den här handen, så skulle man bli helt förskräckt. Jag kan tänka mig att man skulle klä sig i aska och verkligen, vad ska jag göra för att omvända mig? Vad kan jag göra för att få rätta? Men den här kungens reaktion, det är ju inte alls det rätta. Utan han är ju i färd med att belöna Daniel. Och då är frågan, har han förstått innebörden av detta? För i vers 29, direkt efter den här uttydningen, då står det: då befallde Belsassar att man skulle klä Daniel i purpur, att guldkedjan skulle hängas om hans hals och att han skulle utropas till den tredje riket. Då var han full sjå med att belöna och klä honom i de här kläderna, fast inte han ville Daniel. Han sa: behåll dina gåvor. Nej, då befallde Belsassar att man skulle klä Daniel och hålla på med det här bestyret istället för, men det står ju, konungens gud har ju sagt, du är vägt på en våg och funnen för lätt. Vad ska du göra? Nej, då ska du belöna och hålla på och klä med guldsmycken. Och det, då måste det betyda att han inte tog det på allvar. I vers 30, samma natt dödades Belsassar, Kaldenas kung. Så då, det var slutet på honom. Jag tänkte vi går till kapitel 6. Då hette kungen där då, Darius. Vi ser kapitel 6, vers 13. För det är så att nu var ju Daniel, han och två andra var ju furstar i det här riket. De hade ju en väldig vishet och de andra två förstarna var ju oroliga för att Daniel skulle ta över. För att han utmärkte sig mer än de andra två. Så de sa, vi måste göra någonting för att störta honom, för att ta bort honom från sin position. Och då tänkte de, det finns ju ingenting annat vi kan anklaga honom för. Men det är någonting, och det är hans gudsstyrkan. Att han ärar ju och dyrkar sin gud. Det kan vi ta och ta emot honom. Så, och då sa de ju till den här Darius att se till så att de dyrkar dig, att det är dig vi ska tillbe. Och när man inte gör det, då ska ni kastas i lejongropen. Så vi ser här i kapitel 6 och 13, då sa det till kungen: Daniel, en av de judiska fångarna, har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud du har låtit utfärda, utan förrättar sin bön 3 gånger om dagen. Och detta gick ju inte kungen med på. Det står ju att han blev mycket bedrövad och ville egentligen rädda Daniel, men han kunde inte ångra sitt påbud. Så Daniel slängs i lejongropen. Och vi ser i vers 19-23: på morgonen när det blev ljust steg kungen upp och skyndade sig till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med en ängslig röst. Han sa: Daniel, du den levande gudens tjänare. Har din gud som du så oavbrutet dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Jag tycker det är fint här. För här säger han ju också, den levande gudens tjänare. Så det är så många i det här i Danielboken som verkligen förtydligar. De säger bara inte Israels gud, utan de verkligen beskriver adjektiv vem guden är. Den levande gudens tjänare. Då svarade Daniel kungen: må kungen leva för evigt. Min gud har sänt sin ängel och stängt till lejonets gap så att det inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig, å konung. Och kungen blir så glad, han tar upp Daniel och slänger ner de här männen som stod upp emot honom. I vers 24. Sedan lät kungen hämta de män som hade anklagat Daniel. Och han lät kasta dem i lejongropen med deras barn och hustrur. Och innan de ännu hade hunnit till botten i gropen, överföll lejonen dem och krossade alla deras ben. Då kan man tänka att lejonen var rätt hungriga om de inte ens kom till botten av brunnen. Och kungen här, han blir ju väldigt glad att Daniel har klarat sig. Och i vers 26 så säger han: härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. Ty han är den levande guden som evigt förblir. Hans rike kan inte förgöras, hans välde har inget slut. Vers 27. Han befriar och räddar, han gör tecken och under i himlen och på jorden. Han som har befriat Daniel ur lejonets våld. Och här är ytterligare att Daniel blir upphöjd. Välsignad både av konungen och Gud. När han går emot konungens order. Och jag blir bara så fascinerad när jag läser hur lätt de här konungarna, hur lätt de glömmer. Och de får ena beviset efter den andra. Och de blir helt till sig. Wow, den här guden måste vi hylla. Och sen gör de nya, de slänger ner i gropar och de bygger statyer och vi ska hylla mig och vi ska hylla dig. Ja. Och jag tänker att så lätt det är för oss människor också. Ja. Om vi tycker de är dumma i huvudet för att de gör sådana här saker. Så man kan tänka sig hur vi har det, hur jag har det själv, lätt att glömma. Mm. Så jag tänker att vi går till Apostlagärningarna, kapitel 5, vers 29. Då svarade Petrus och apostlarna: man måste lyda Gud mer än människor. Så det var det jag ville lyfta fram. Tack så mycket att ni lyssnade. Tack.